oss.
Ja, härligt. Tack Victoria. Välkommen själv.
Ja, tackar, tackar.
Andra avsnittet för i år.
Ja, och vi kommer ju att prata vidare lite grann om det vi pratade om sist, kan man väl säga. Fast det är ett annat perspektiv.
Precis, vi påbörjade ju lite tanken om att hur mår man.
Mm.
Och vi började lite ytligt, om man får säga så.
Mm.
Vi pratade ju om ordning och reda och struktur och rensa och röja och sådär.
Ja, vi ställde oss egentligen frågan att kan hur vi mår påverkas av hur vi planerar och organiserar vardagen runt omkring oss.
Mm.
Både hemma och agendan. Och,
just det.
Och vad det var som stressade oss och gjorde oss frustrerade i vardagen.
Mm. Just det. Mm. Det kan ligga mycket emellan.
Mm.
Och vi har ju bestämt och sagt att vi pratar i podden om sånt som vi på något sätt ramlar över och som känns lite viktigt och lite nära och sådär.
Mm.
Och mycket tangerar ju vad vi har pratat om på slutet här, om det var harmoni och lycka och allt möjligt. Att vi ser idag ju att vi har ju aldrig haft så egentligen goda förutsättningar att må bra som vi har idag.
Nej.
Människan menar jag.
Mm.
Men ändå mår vi liksom allt sämre.
Mm.
Det är en väldigt klurig ekvation egentligen. Mm. Varför är det så? Den psykiska ohälsan flyger ju fortfarande i taket. Den kryper ner i åldrarna och sådär. Och det är lite, så vi ska gå lite mer på djupet idag.
Ja, och vi har ju såklart inte alla svaren. Men det är väl mer att bara få ett tillfälle att fundera lite grann kring de här sakerna.
Mm.
Och försöka ta hjälp till tips och råd och lite mer information.
Ja, för vi är väl egentligen båda lite där att vi...
Mm.
Det kanske är lite mycket på många fronter generellt. Och det påverkar en. Man känner att det påverkar en mentalt också.
Ja, och man känner att man måste arbeta för att få harmoni och uppnå välmående. Mm.
Ja, och det är någonting som tycker jag känns väldigt övergripande. Att det ramlar som inte ner i knät på dig.
Nej.
Man måste anstränga sig lite, man måste ta tag i det. Och man måste våga ha lite självinsikt, tror jag.
Mm.
Om de här grejerna.
Mm, helt rätt.
Mm.
Egentligen så var det också en av anledningarna till att vi började prata om de här sakerna var ju att du hade stött på en ny hälsotrend som vi kommer prata om lite senare i det här avsnittet. Men i samband med det så släppte ju DN en artikelserie om stress.
Just det.
Och jag blev väldigt tagen eller påverkad, kanske man kan säga, av den artikelserien. Jag läste den ganska snabbt och sådär och funderade efteråt. Och det är ju så att stressen tar ju över idag mycket utav våran hälsa och hur vi mår, och den påverkar oss väldigt mycket. Men när de skulle beskriva stress så beskrev de ett tillstånd av rädsla eller att vara rädd, alltså. Mm. Känna sig hotad.
Ja.
Och om du blir rädd så, eller upplever fara, då är det ju så att produktionen av kortisol i din kropp ökar.
Just det.
Vilket gör att hjärtat börjar pumpa väldigt hårt. Och dina muskler fylls med blod för att du ska vara beredd att springa iväg eller kanske strida. För förr i världen var det så att du kanske måste till och med slåss.
Mm.
Idag är det väl snarare... jag vet
inte. Måste tagga ner.
Ja, precis. Nej, men just det här att känslan av när du blir rädd.
Mm. Och det är lite intressant för att vi tänker att stress är ett känslotillstånd.
Mm.
Men det tar sig i uttryck då, säger du egentligen, fysiskt.
Ja, och att bli rädd, det är ju verkligen en väldigt obehaglig känsla.
Mm.
Alltså jag tänker så här att, till och med när jag larmar på natten, så tänker jag hur rädd jag skulle bli om larmet går på natten.
Ja, fy.
Alltså den här känslan.
Ja, ja, det är ingen skön känsla.
Nej. Men samma tillstånd så kan ju vi då som sagt uppleva vid stress.
Mm.
Och då förstår man ju verkligen att då mår man ju inte bra.
Nej. Jag har faktiskt inte läst den från hela den där serien. Men gör de någon distinktion mellan olika sorters stress? Är det stress på jobbet eller är det bara stress?
Nej, men det är väl egentligen bara stress. Och just den här artikelserien var ju ganska omfattande. Den var ju från lite olika vinklar. Men det handlar väl väldigt mycket om att vi är stressade av olika anledningar idag. Det är väldigt mycket press. Vi har ju pratat om det här i så många avsnitt.
Mm.
Vad är det som gör oss så himla stressade?
Mm.
Men agendan är ju full på alla sätt och vis. Och kraven ökar och vi sätter jättemycket krav på oss själva. Just det här att göra många saker och kanske känna att man inte räcker till.
Mm.
Men det är också det här kanske att inte vara nöjd som gör att man känner sig stressad. Sen såg jag också just att det är kvinnor överlag som drabbas mest av det här sjukdomsläget, ja, i stress. Och det är fortfarande största anledningen att det är så att kvinnan drar det största lasset i de flesta hemmen.
Det är så?
Ja, och det står i alla fall i den här artikeln, ser att det är en anledning. Att man har liksom ett för stort ansvar även hemma.
Mm.
Och ja, det är ju egentligen helt fruktansvärt att det ska vara så. Men visst, man kan väl se sådana, jag kan absolut se sådana tendenser hos par som jag känner inte lever jämställt.
Mm. Ja, det är ju på något sätt så att man nästan är lite trött på att höra det. Ja. Men det verkar ju tyvärr fortfarande hänga kvar,
ja, så mycket. Men jag var lite förvånad att det var så pass tydligt ändå faktiskt. Mm. Och då betyder ju verkligen att stress handlar inte bara om, det gör det ju också, men jag menar just det här att ha dubbla roller och behöva leverera på alla plan. Det finns ingen återhämtningsyta på något sätt.
Men
det jag skulle säga bara är att just det här som känslan när man är rädd eller när man då känner sig hotad. Den är ju väldigt lik en panikångestattack eller panikattack. Har du haft
det
någon gång?
Nej, jag har inte det. Men jag har fått det beskrivet för mig faktiskt ganska många gånger.
Mm.
Av människor som får det första gången. Och det verkar väldigt vanligt och väldigt obehagligt. Man tror att man ska dö.
Ja.
Så känns det, va?
Ja, jag har ju fått
har
det. Ja, jag har fått det. Och absolut första gången så tänkte jag att jag håller på att få en hjärtinfarkt.
Ja,
det är ju känslan, för att hjärtat håller ju på att hoppa ur. Det kommer ju, det rusar ju utan att du förstår det.
Alltså, men kom det, kunde du, för snabbt förstod du, alltså, var, var du i en situation när det var så här, det måste vara stress? Eller
nej, men jag skulle
eller
gå och lägga mig. Ah, okay. Alltså, jag låg ju, jag tror nästan att jag hade nästan somnat. Så att det här är ju liksom kroppen.
Är det när man slappnar av?
Jag vet faktiskt inte varför det kom då, eller just då. Jag har ju fått det några gånger, numera får jag inte det.
Nej.
Det var ju en period.
Mm.
Men det som också då i den här artikelserien som fick mig då att verkligen reflektera, eftersom ja, det är ju saker man inte vill att man ska, alltså man vill ju inte bli negativt påverkad av stress. Det kan ju vara väldigt positivt när det är en kortvarig stress, man ökar ju prestationen och allting. Men det handlar ju också om det här, jag tror att många har sett det i flödena, för det delades väldigt friskt.
Jag såg det rätt många gånger.
Ja, just det här att hur hjärnan krymper vid stress. Och det är just det här att när vi har långvarig stress och högt kortisolvärde under en längre tid så orkar inte kroppen med. Alltså vanligtvis har vi ju då ett inbyggt skydd som ska bromsa och skynda hjärnan för den här stressen. Och den här liksom, man ska säga, energin eller negativa energin som kommer till hjärnan. Men alltså pågår den här stressen under en väldigt lång tid så slutar den här bromsen fungera.
Mm-hmm.
Och delar av hjärnan börjar krympa. Och det är precis de här områdena då som hjälper oss att analysera saker. Och även då minnet och inlärning.
Mm.
Och det är väldigt typiska saker som man känner när man är väldigt stressad. Minnet försvinner, det här närminnet, man kommer inte ihåg. Man säger fel saker.
Ja.
Det är ju så här typiska saker.
Ja, det är
nej, men det tyckte jag. Och när jag läste just den så kände jag verkligen så här, nej.
Kände du igen det också?
Ja, jag kände igen det. Och sen också just för att det här är ju såklart, tänker, har man kanske i släkten då demens eller Alzheimer som jag har, då tänker man så här, oj, man ska ju inte skynda på det.
Nej, precis. Och sen är väl då, det är då ändå, jag vet inte om man kan koppla ihop
nej,
dem på.
Men det är bara så man, annat, det är som en sån här reflektion som man gör.
Men det är
då,
väldigt intressant tycker jag att man måste förstå att den här mentala känslan, eller en känsla är ju, utlöser en fysisk reaktion.
Ja.
Jag har läst ganska mycket av Agneta Sandström som är psykolog och forskare. Nu kommer jag inte ihåg, det är ett väldigt svårt namn det heter. Men hon har ju lagt fram sin forskning. Hon har bara forskat på kvinnor, eller i alla fall den här studien. Och det är väl förstås av den anledningen att det forskas mycket på män och att man ser att det är kvinnor som råkar ut för det här ganska mycket. Och hon har ju kunnat bevisa att det är en rejäl, det är en hjärnskada som uppstår. När du har väldigt hög belastning på hjärnan under lång, lång tid, då till slut får du en skada på hjärnan. Det var egentligen det du sa. Och där kan man se, hon har testat då en grupp som är stressade och utmattade av arbetet till stor del, tror man ofta. Men det är klart att det kan vara mycket mer. Sen har hon testat mot en annan grupp som är mot, som har fått diagnosen depression.
Mm.
Och där så ser man, hon har gjort en väldigt stor distinktion mellan depression och utmattning. Mm. Där depression inte är en hjärnskada på det sättet, om jag nu förstår vad jag menar. Och en utmattning, eller en utmattningsdiagnos, då hjälper liksom inte medicin.
Nej.
Lyckopiller, som vi, om vi ska lite slarvigt säga, som det kan göra på depression.
Mm. Mm.
Och det är ändå väldigt viktigt att göra den skillnaden och förstå det.
Ja.
Och också att man kan rehabilitera sig, men det är precis det, det är rehabilitering. Man kan reparera hjärnskadan, men det kräver liksom en riktig rehabilitering.
Mm.
Hon pratar om så här hjärnergonomi.
Ja.
Och att det faller tillbaka väldigt mycket på arbetsmiljön. Mm. Hur vi jobbar idag.
Mm.
Att det har blivit mycket, mycket, mycket mer press. Där som vi pratade om toppar förut. Visst kan man jobba över när det är toppar.
Mm. Toppar
det är toppar hela tiden liksom, idag.
Ja.
Att det finns inte så mycket återhämtning.
Nej.
Och att man också har lagt ribban väldigt mycket hemma.
Mm.
Hemma vid. Så du blir stressad. Och det här är ju så, det är så inte något nytt alls. Att det,
nej,
vi har
nej.
Ju sagt det här 1000 gånger.
Ja.
Men jag tycker att det är väldigt intressant och sorgligt. Jag blev nästan gråtfärdig när jag läste igenom mycket av hennes material. Att det är så.
Ja.
Att vi liksom kör oss mot en hjärnskada.
Mm.
Så många människor idag gör det.
Mm. Nej, men man kan ju känna stundtals att hjärnan jobbar på tryck med allt. Man kan ju verkligen känna sig trött.
Ja. Jo, som i det här testet gick det ut på, man använder olika hjärnhalvor och den vänstra hjärnhalvan kan funka ändå.
Mm.
Men så fort du börjar använda den högra som kvinna då, väldigt mycket mer. Det är otroligt tydligen mera belastande på hjärnan. Och då den här planeringsförmågan bara går helt i krasch. Minnet som du säger, inlärning. Det är klart, kan du inte planera och inte ha något bra minne,
nej.
Då är du rätt kass.
Ja.
Alltså det funkar ganska dåligt i 2017.
Ja, visst.
Och det är väldigt skambelagt såklart, fortfarande. Eller jag ska inte säga såklart, men jag ändå kan, alltså det är tydligen fortfarande inte skönt att säga det.
Man är utmattad.
Nej.
Nej, men det vet jag ju ett par stycken som har varit sjukskrivna för utmattning som inte har sagt att det har varit anledningen.
Nej.
För att man tycker det är skambelagt. Men tycker du att det är mer skambelagt för kvinnor än män?
Nej, jag skulle nästan säga tvärtom.
Mm.
Ja, det är bara min egen uppfattning.
Ja.
Men att jag kan tycka för väldigt många män överhuvudtaget. Och bara, alltså ordet stress, det är ju bannlyst. Man använder inte stress. Nej, jag är inte stressad.
Nej, fast det är ju fult att säga att man är stressad.
Ja.
Det är så jag upplever det.
Men ännu fulare bland män, i alla fall de jag känner.
Ja.
Det är lite min uppfattning.
Ja. Nej, men så är
men
det
att man får ta sig i kragen ganska mycket, tycker man idag. Men utmattad. Och sen har vi ju slitit ut det här ordet och gått in i väggen.
Ja.
Det har blivit helt utslitet det här uttrycket. Och det är ju lite synd.
Mm. Mm.
Så är det. Och det verkar inte direkt bli bättre. Men man kan ju göra någonting åt det.
Mm. Och det är ju lite grann samma som... Det är möjligt att just den här Agneta var med i någon av de artiklarna. Jag känner lite grann igen hennes namn.
Mm, säkert.
Ja, jag tror det. Men att det som i alla fall var summarum... Utav rekommendationerna från läkarna just när man känner den här utmattningen och när man mår dåligt av stress.
Mm.
Det är just att det är fysisk aktivitet och mindfulness som är rekommenderad behandling helt enkelt.
Och då är ju alltså fysisk aktivitet. Jag ska prata lite sen om den här himla härliga trendspaningen för hälsan 2017.
Ja.
Så jag kommer komma in på det, men det är lätt att man tänker så här, träning är bra. Och så om man då är redan nerkörd i botten så bara, men alltså träning, hur jädra mycket krav ska jag behöva på mig?
Mm.
Ska jag gå igång och träna nu också?
Mm.
Och sen mindfulness, okej, så antingen jag ska både träna och vara helt stilla. Så jag tror det är ganska viktigt då, vad är mindfulness och vad menas med fysisk aktivitet? Och vad liksom...
Mm.
Det här med att lägga ribban rätt pratade vi ju om förra avsnittet.
Ja.
Att man måste klara av att göra saker i små steg.
Mm. Men sen är, alltså det är väl en kombination också. För just i en av de här artiklarna var det just att vi kanske tror att vi tränar så mycket.
Mm.
Men vi rör oss ändå alldeles för lite.
Mm.
Och det är också så här lite så här. Jag menar visst, det är bra att säga att bara du tränar eller gör någonting så är det bra. Men samtidigt så, ja det krävs faktiskt en hel del för att du ska uppnå den här...
Mm.
Rehabiliteringen. Och sen behöver inte det vara hård träning.
Nej, men precis. Och det är väl lite det som är egentligen. Lite spaningen.
Ja.
Inför, alltså det är ju inte riktigt kanske en spaning. Det var du som sa det någon gång i höstas. Har du tänkt på att det pratas mycket mindre om bantning?
Mm.
Just nu i januari så gör det ju inte det. För det är ju typiskt så här, efter julen och ja. Så, det är lite snack. Men generellt så håller jag med. Det är lite mindre fokus på banta diet hit och dit och så. Mm. Och nu säger de att man har samlat en massa förståsigpåare.
Ja.
Och det är lite så här, glöm strikta förbudsdieter och svettig militärträning. 2017 stavas den största hälsotrenden, njutning.
Mm.
Och det kändes ju bara helt fantastiskt.
Mm.
Och det har varit mycket, det har varit mycket restriktioner. Extremast vinner, du ska springa liksom så långt du kan och så hårt du kan. Och man ska vara mycket hungrig. Och det är liksom, det är mycket som, för att du ska må bra så har du behövt, det är som ett straff. Vägen till att må bra ska vara liksom tuff. Och så är det inte riktigt längre. Utan viktigt då, man ska fokusera på mental styrka och god sömn är viktigare än att räkna kalorier till exempel. Nyttig mat och fysiskt ansträngande träning är naturligtvis fortfarande viktigt. Men du måste se en, du måste få en helhetsbild över din hälsa.
Mm.
Magen, hjärnan och sömnen är väldigt nära sammankopplade. Och det tycker jag man har sett i mycket så här artiklar. Så att det är 7 saker som ditt bajs säger ja. Om dig. Alltså det är mycket ja. Så här, prata om tarmen och,
ja.
Och magen och sådär också. Och att man måste sova och man måste liksom äta hälsosamt. Inte äta lite.
Nej.
Det är väl liksom en man ganska stor distinktion. Precis. Och du ska inte behöva vara hungrig. Och du ska liksom... Sen har vi det här good enough. Det har vi pratat om egentligen också ganska länge tycker jag. Mm. Särskilt så här, duktig flicka-syndromet. De duktiga tjejerna, de tränar på att vara good enough. Men ungefär 40% påstår de här av svenska folket upplever hälsostress. Ja. Det tycker jag är ett bra ord.
Mm.
Man äter bra, man tränar och man grejer med livspusslet. Men man är ändå inte lycklig.
Nej.
Och då är det ju ändå någonting som, som liksom... så att du behöver, man behöver liksom prestationen eller insatsen du ger för att du ska må bra. Du måste bara fundera lite på vad den är. Är ju en grej då. Och sen är det fokus på njutning, vilket jag tycker är helt fantastiskt. Att det kan vara nyttigt och gott, som sagt. Du behöver inte vara hungrig hela tiden. Du ska göra saker, fysisk aktivitet. Fundera ut vad du gillar liksom. Gillar du att vara utomhus och se till att den fysiska aktiviteten är utomhus. Det behöver inte vara kallt och blött och,
nej.
Och jävligt alltid.
Och lerigt.
Liksom. Nej, men precis. Och sen balans i nyckel. Flexibeteende pratar man om. Alltså om du har varit ute och sprungit så kan du ta en öl. Om du äter en härlig röd eller en tallrik med rött kött så kan du göra det. Om du väger upp det någon annan dag mot. Någonting som inte är så hårt för miljön då, som man nu säger att köttet är. Att man ändå så här, man ger och man tar lite.
Det låter ju väldigt hälsosamt faktiskt. För jag tänker lite grann, kommer du ihåg när vi pratade om nyårslöften? Just det här att vi alltid ska straffa oss med våra nyårslöften.
Exakt.
Det här handlar ju mycket mer om att faktiskt belöna sig och ändå hitta ett sätt där man mår bättre. På många sätt och vis. Att hitta...
Ja, men verkligen. Jag hittade några små kortfilmer. Nu tappade jag namnet på den här mannen. Men det är en liten äldre man som har gjort några kortfilmer om hur man... du kan så här njuta... Alltså att njuta är en konst. Och den kan du faktiskt träna på att bli bra på. Och han benar ut väldigt mycket så här. Du måste sätta ner och fundera på vad gör du mycket av och vad gör du lite av. Och vad gillar du att göra och vad gillar du inte att göra. Och sen måste du faktiskt, om du vill göra en förändring, göra lite mer av det som du gillar att göra, som du mår bra av. Vad skulle hända om du gjorde det? Som han säger, en minut. Alltså, gör en minut om dagen, lite mer. Eller gör liksom... när man ändå måste vara lite aktivt. Du måste förstå, du måste identifiera vad du mår bra av. Och framförallt vad du mår dåligt av.
Jag tycker det låter väldigt bra. Och det är ju verkligen att föra in det i sitt liv. Och det är verkligen, jag tror att det är en stor omställning från de sista årens trender. Jag tänker på det här med att, som du, att inte behöva springa eller tävla i ö till ö. Eller,
nej, men just det.
Ja, att det här är liksom en motvikt till det. Men sen tänker jag samtidigt på det vi pratade om i lyckoavsnittet. Kommer du ihåg vad den här professorn sa var höjden av lycka när vi var som lyckligast?
Jag minns inte.
Nej, men då var det ju så här att han hade gjort en undersökning. Ja. Och när vi hade upplevt att vi var som lyckligast var när vi hade pressat oss och gjort någonting helt, alltså så här, helt som vi inte hade trott att vi skulle kunna prestera.
Mm.
Och då var det ofta den här typen av hoppa fallskärm, fixa ett lopp.
Mm.
Alltså det var ganska, så här, ganska fysiskt, eller ja, våga. Mycket det.
Våga, då tycker jag vi ska säga att vi måste våga ifrågasätta vetenskapen då.
Ja, men precis.
Om han nu var professor.
Ja, men jag tänker bara, det är ju intressant att det är en sån... Men det kanske skulle ändra sig idag.
För ja, det är, och ju... det säger väl sig självt egentligen att det kanske inte är så hållbart. Det kanske, om du vill göra en... Att många måste göra stora adrenalinstinna grejer liksom för att klara av att göra en förändring. Men att det är svårt att leva så.
Mm.
Jag tycker vi sa en väldigt bra sak när jag lyssnade på vårt avsnitt som vi förra avsnittet. Så pratade du om Sanna Edin.
Mm, just det. Mm.
Och att hon hade börjat fokusera på vad man mår bra av istället.
Mm.
Och det tror jag att vi är så dåliga på.
Mm.
Vi måste stanna mer i det som är bra,
ja.
Som är gott, som är liksom, vi är så himla, det vet jag inte om det är svenskt eller vi är så inrutade eller inpräntade att du måste jobba på dina svaga sidor.
Mm.
Alltså varför då?
Mm, precis.
Håll på med dina styrkor istället.
Ja, utveckla dem.
Ja.
Men alltså du har helt rätt. Jag menar, det här var ju någonting som vi reflekterade över just inför, eller i julas när vi pratade om de här sakerna. Att vi började få de här vibbarna. Att det finns någonting annat, det är någonting mer vi behöver ta till oss om man säger så.
Mm.
Och jag tänker just på det här när, som jag känner i alla fall under alla dessa år. Så är det, har man ju massor med kompisar som har utövat yoga, mindfulness, och de har, inte vet jag, gått på spa. Allt det där som jag tycker är skitjobbigt.
Alltså
jag
har ju tyckt jobbigt eller tråkigt?
Tråkigt, långsamt.
Ja.
Och bara så här, men gud, jag kan inte sitta still. Eller jag kan, alltså massage, och du vet, så här, någon annan som ska hålla på och massera. Det var jättejobbigt.
Mm.
Och då, jag kommer bara ihåg att min kusin och hans tjej var på besök hos, och träffade mig och Marina då.
Mm.
Och min syrra. Och vi hade bakat kladdkaka. Och så bjöd vi på kladdkakan där. Det var vi fyra tror jag som satt och fika. Och hon tog en, ja men jag säger så här, 2x3 cm bit. Och vi andra tog väl en vanlig bit.
Mm.
Tycker om att fika. Och så här, och vi andra liksom satt och fika och åt ju upp det där ganska snabbt. Och så har hon kvar av den här lilla biten när vi andra är färdiga. Och då börjar vi ju prata om det såklart. Men hon utövar just det här. Njuta av biten. Och det är ju mycket det som mindfulness är. Här och nu. Dricker du te.
Mm.
Håll händerna runt koppen. Känn att du... ja, men känn den här värmen. Ta in det. Hur smakar teet? Och den här lilla kladdkakebiten. Njuta varje tugga. Alltså du behöver inte äta den här slicen.
Nej.
Utan det räcker med den där. Det är den här smaken.
Mm.
Och, nej men liksom så här att, och hon verkligen njöt av den.
Och hon tog inte lite bara för att hon skulle vara liksom duktig.
Utan nej, och kanske en kombination.
Ja.
Men hon behövde ju inte det. För det är ju så här, vad är det som gör att den är godare för att den är så stor?
Mm.
Men jag tyckte i alla fall att det var... Alltså det var ju det här lite grann mindfulness. Och det är ju väldigt tydligt tycker jag i alla fall, den här mindfulness-trenden som kommer just nu.
Ja, den har de väl pratat om en stund. Och man har, det är så lätt att det blir lullull.
Ja, för han, mig har det varit det.
Han gubben med kortfilmerna, han använde ett annat ord. Han använde ordet flow.
Mm.
Det är ju lite modernt.
Ja.
Och när vi generellt säger så, jag fick verkligen flow, så vet vi bara ungefär vad vi menar.
Mm.
Men han menade mer att, eller han tog det som... Alltså när du har flow så är det ofta när du är inne i någonting.
Mm.
Du sitter kanske när du gör musik till exempel är ett bra.
Mm.
Då tillåter det dig att vara här och nu. Du kan nästan inte göra något annat än att vara här och nu om du ska göra musik. Du lyssnar och du tittar och det är takter och det är sådär.
Mm.
Och det ska man unna sig att göra i flera sammanhang. Och det är ju precis det du säger. Om du dricker te, valuta till att... Det som jag kan tycka är en utmaning, det är ju att det inte ska vara lullull.
Ja, men det är egentligen det jag vill komma fram till. För jag har ju varit så bortvänd från allt det här. Jag har ju inte varit intresserad. Det har inte passat mig. Det har inte passat mig, mitt livsstil, det här... Ja, men liksom tempot, ha många bollar i luften på något sätt. Men på något sätt så känner jag att i somras så fick jag vara med några gånger och testa och somna till en så här avslappningsmusik.
Mm.
Och då kunde man ställa, om man söker på YouTube exempelvis, så finns det så här Relax Waterfall eller något sånt där heter det. Så kan man välja 3 eller 8 timmar.
Mm.
Och den rullar på då när man somnar in och man ska sova väldigt gott. Och jag tyckte faktiskt att det var otroligt skönt. Och jag använde det själv några gånger efter jag hade fått testa det. Sen tappade jag bort det lite grann. Jag kommer ihåg att jag tänkte så här, men gud, jag borde testa någon sån här mindfulness-app.
Mm.
Men alltså, du vet, steget dit har ju varit så sjukt stort. Men nu har jag laddat ner en app idag.
Ah, som
och,
heter?
Den här just heter Mindfulness... Och det finns massor med olika. Det här heter någonting mer. Jag kommer inte riktigt ihåg just nu. Jag kan kolla upp det. Men däremot så tänkte jag så här att ska vi prata om det idag så måste jag ju åtminstone ha lyssnat på en sån sittning.
Mm.
Och nu är det så här. Med risk för att ni somnar, kära lyssnare, så vill jag spela upp mindfulness del. Och du ska få testa det, Gry.
Ja, hoppas inte jag somnar.
Nej, och jag hoppas att... För det här, jag tror det är många som lyssnar med oss idag. Mm. Som har varit precis samma sitt som mig. Varit lite nyfiken men faktiskt inte gjort det.
Nej.
Så sitter ni på bussen eller ute och promenerar. Eller ja, men liksom hemma.
Mm.
Ta er tid och bara ta det här. För nu har ni chansen att testa det här.
Mm.
Och då vill jag, Gry, att du blundar.
Mm. Okej. Okay.
Så ska vi se här om jag kan få upp ett bra ljud. Så.
Sätt dig bekvämt till rätta i en position som återspeglar en känsla av vakenhet och närvaro. Börja med att uppmärksamma vad som pågår i din kropp och medvetande just nu. Utan att du behöver ändra något. Bara uppmärksamma och iaktta. Vilka tankar och känslor finns i ditt medvetande just nu? Vilka förnimmelser finns i kroppen? Se om det är möjligt att vara öppen till vad som än dyker upp. Rikta nu uppmärksamheten till andningen. Fokusera på det ställe där du känner andetaget tydligast. Notera varje inandning och varje utandning.
Så där, jag stänger där. Jag ville bara ge dig en känsla.
Mm. Alltså det funkade absolut inte. Jag satt och bara tänkte på massa annat.
Nu är det lite svårt så här mitt i en sändning.
Och precis.
Som ni vet så redigerar vi ju inte de här avsnitten. Så jag hoppas ljudet blev okej.
Ja.
Och att ni inte stängde av.
Men jag blev så här full i skratt först. Och det är mitt stora problem. Jag har också provat yoga. Jag har aldrig provat faktiskt typ meditation eller så här mindfulness-app eller någonting. Men att jag har så svårt att... Jag blir så här lite fnissig liksom.
Mm.
Jag har lite svårt att ta till mig. Jag tror det är för att... Man, så som jag föreställer mig att det ska vara.
Ja.
Lite så här, så är det. Och då har jag lite svårt att ta till.
Men det är just det här att man inte är receptiv.
Nej, inte då.
Nej, för jag tyckte faktiskt, det var ju just i somras när jag testade den här insomnings.
Mm.
Att det är faktiskt, jag bara kände, inte första gångerna, men några gånger senare att gud vad skönt.
Mm.
Och nu lyssnar jag ju på den här på, det finns ju en, hur många appar som helst på alla språk, så man kan ladda ner vilken som helst, det finns många. Men jag kan faktiskt tänka alltså, att det inte är helt fel, för du kan ställa in de här apparna.
Mm.
Att du blir påmind att köra en kort sekvens varje dag, eller kanske flera gånger per dag. Och jag tror faktiskt att det kan bidra.
Men absolut, och man måste ju också, alltså man måste vilja, och man måste ju i så fall liksom ge en chans såklart. Ja. Jag lyssnar själv på en, jag har en liten högtalare i sovrummet, så kör jag via Sonos sån här sovmusik, och det är mycket sån musik, inte sånt där prat.
Nej.
Men mycket sånt musik som är absolut funkar. Mm. Alltså jag slappnar av. Och jag kan säga att barnen har ofta svårt att sova. De är så uppe i balk. Direkt de kommer in till oss. Det kanske beror på att det är hos oss också.
Ja.
Alltså det tar 2 minuter. Och de är bara på med sovmusiken. De tycker det är musik. Så det är ju någonting. Mm. Man måste tillåta sig att liksom varva ner.
Mm.
Absolut. Men jag tror att den kan vara svår att... Nej, jag ska inte säga det.
Nej, men jag tror att man ska testa. Jag ska försöka testa. För nu har jag laddat ner 2 olika appar. Och liksom ge det faktiskt en chans. För jag behöver nog den här lite nedvarvningen.
Mm. Men vad tror du, alltså vi vet ju, vi är väldigt upplysta, många av oss idag.
Mm.
Vi vet att många mår dåligt. Vi vet vad det beror på.
Mm.
Många gånger. Alltså vi vet det så här, med hjärn, alltså vi vet det rent, vad säger man, intellektuellt.
Ja, men, ja
eller,
precis, rationellt.
Så, ja. Och det gäller alla andra oftast. Mm. Men det gäller inte riktigt mig.
Mm.
Så att jag fortsätter i samma nivå. Hon, Agneta Sandström, säger att vi måste ta managementkulturen ut ur familjen.
Mm.
Alltså vi sköter ju familjen många gånger som ett företag. Alltså det som har på jobbet. Det är effektivt, vi ska fylla det med meningsfulla grejer, bla 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 bla. Sådär. Hur, det måste vara den stora utmaningen. Hur får vi det där att singla ner till var och en?
Fast vet du vad, jag tror att det handlar ganska mycket om hur man egentligen mår. Hur man, är man lycklig där man är också? För jag tänker så här att det var också en gammal tjej som jag pluggade med. Hon sa just att ja, men just den här klassiska stolen eller pallen. Livet har 4 bitar. Det är familjen, vänner, hälsa och... vad blir det då? Familjen, vänner, hälsa...
Arbete säkert.
Ja men precis, arbete, förlåt. Och liksom pallen kan stå på 3 ben men den kan inte stå på 2.
Den kan stå på 3 ben, men då är det lite vingligare.
Det är vingligt. Och är det något av de här 4 benen som känns osäkert? Du kanske inte trivs på jobbet, du kanske inte trivs i ditt förhållande eller du har problem med vänner. Det är ganska lätt att det vacklar. Och då blir stressen också mycket, den kommer ju på dig mycket snabbare. Så jag tänker lite grann så här också att är man väldigt lycklig så tror jag att man fixar det mesta. Så, och det var också just som en kompis sa till mig att när man hamnar i de här väldigt stressade situationerna, det är ju, finns ju oftast en rotorsak. Mm. Du måste hitta den.
Mm.
Och det tror jag faktiskt väldigt mycket på.
Mm. Men är man väldigt lycklig, säger du, problemet är att vi är ju inte det.
Nej men precis, och det är därför vi är så stressade. För vi mår ju inte, vi är inte lyckliga. Vi kompromissar ju med våran lycka.
Ett stickspår där tror jag också är att man... Vi mår dåligt och kanske sämre och sämre. Också mycket för att vi matas med så otroligt mycket. Alltså det som vi får i media idag. Ja. Som vi får utifrån. Ja. Det är så negativt.
Ja.
Det är bara negativt, Victoria. Det är helt vansinnigt.
Mm. Nej, men jag tror också det. Och det är väl därför vi ser de här trenderna som vi pratade också om lite grann tidigare. Att downsiza, downshifting.
Mm.
Man väljer liksom att skala av sitt liv lite grann. Jag tror att det blir en sån här reaktion på allting. Det här, alltså hela det här med allt, konsumtion och... Jag vet inte. Jag vet inte, det var ju en annan grej som snurrade för några år sedan. Lappstirr. Vi behöver ägna oss mer åt lappstirr.
Mm.
Kommer du ihåg det?
Ja, och det är ju Agnetas också.
Hon säger, är det hon som säger det?
Nej, men hon säger att vi måste göra det. Alltså hon använder inte det, men hon tycker att det är... Vi kan inte... Eller hon tycker... Vi måste sluta hela tiden fylla tiden med någonting.
Mm. Absolut, och jag känner också det. Och det är faktiskt det jag måste göra. Jag känner, det är verkligen så.
Mm.
Och förra helgen så åkte jag med Olivia, hennes kompis, till Siggesta gård. Och vi gick ut och promenerade i skogen. Och vi var alla 3 helt lyriska.
Mm. Det hände någonting.
Ja, men det hände någonting. Vi var alla 3. Det var så här, vi skulle flytta till landet. Vi skulle börja rida hästar. Vi skulle skaffa hund. Alltså vi var så här, nej, vi hade bestämt oss när vi åkte därifrån. Det här är underbart.
Mm.
Och det känner man ju, man blir ju lycklig. Alltså nu om man älskar naturen, men naturen är ju otroligt helande. Ut och promenera, andas frisk luft, det känner jag så här, wow.
Sen så, ja. Och sen har vi arbetssituation. Jag håller med, det är ju, och det är din fritid och den rår du ju mer över.
Mm.
Och den kanske du kan påverka mycket, mycket mer. Och det här med familjelivet och allt om måste. Vi fyller ju verkligen en dag med väldigt mycket måsten. Mm. Men om man går till arbetssituationen så kan ju det vara mycket klurigare. Jag läste att alltså det här börjar ju bli en samhällsfråga. Det är inte en individfråga, Nej. Det är en samhällsfråga.
Mm.
Hur ska vi ha ett hållbart arbetsliv? Om vi ska orka jobba till 65.
Mm.
Och nu så har ju precis det har blivit så att arbetsgivarna har ett större ansvar. Kring
ja, just det, psykisk hälsa.
Ja, och psykisk hälsa, precis. Vilket är fantastiskt. Jag skulle kunna dra några exempel från mitt jobb. Men vi liksom, vi stramar upp, vi slimmar, vi ska prestera mer på färre personer.
Mm.
Eller lika mycket på färre. Alltså det finns en ohållbarhet i det hela som är liksom.
Och det, jag tycker också att den är väldigt storstadsrelaterad.
Ja.
Alltså man kan ju faktiskt flytta hem till Haparanda. Det glömmer jag faktiskt
bort.
Man kan flytta hem till Haparanda och det är inte alls samma sak.
Ja, det kan man verkligen göra. Men det är ju ett helt annat avsnitt.
Mm, det stämmer nog.
Men du, en helt annan sak. Mm. Imorgon, då är det ett år sedan vi la ut vårt första avsnitt. Podden fyller ett år.
Det är
helt otroligt. Det är så häftigt. Ja. Det ska vi fira.
Det ska vi absolut fira. Vi kom ju överens om när vi började att vi skulle 10 avsnitt.
Just det. Och det här är det 24.
Ja.
Ja, det är verkligen värt att fira. Vi är asbra. Och för att bara runda av det här avsnittet så säger vi helt enkelt.
Lev och må.
Lev och må gott. Hej då!
Hej då!